Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Nu är det dags för ett sånt här härligt best-off-avsnitt där ni som känner så här, jag kanske inte vill lägga all den här tiden, ni får de här riktiga, riktiga godbitarna, va? Ja, och nu får vi lyssna på så fantastiska människor. Och det här avsnittet handlar om att våga, att gå emot sina rädslor, att göra som andra inte gör, att lyckas lite bättre, att göra den här lilla skillnaden som gör skillnaden. Och vi får lyssna på Magdalena Forsberg, det är ultralöparen Rune Larsson. Vi får lyssna på Erik Fernholm, som har ett av de också populära avsnitten i Framgångspodden. Det kom in tusentals mejl efter hans avsnitt, så tar ni inte lyssna på det så måste ni göra det. Och ett gäng andra personer. Det här avsnittet handlar verkligen om att våga, att gå emot strömmen, att lyckas lite bättre. Hoppas ni gillar det.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. With Alexander Perleros.
Första personen vi ska lyssna in, det är ju Erik Fernholm. Och Erik Fernholm, han är en av de personer av de här över 300 avsnitten som jag gjort nu, närmare 400, där så extremt många har delat. Han levererade ett sånt otroligt bra avsnitt 357, och här får vi höra på hur man blir en bättre version av sig själv. Några så här grundsaker man ska tänka på. Och bara så här, en sak som man kan ha med sig i allting, som han också pratar om, det är att man ska försöka ge utan att förutsätta att man får tillbaka själv. Att har man den inställningen, och de människor som har de inställningen, de blir så otroligt, otroligt gillade. Att man bara hjälper folk och man bara ger, men så kommer man också få, men man ska inte förutsätta att få. Att man gör saker för andra människor, då mår man också väldigt mycket bättre själv. Vad är man vill minnas när man ligger på sin dödsbädd? Det är ju att man har gjort den här världen lite bättre och man har varit en bra, schysst person. Nu lyssnar vi in Erik Fernholm, Bli ditt bättre jag.
Först, vet om att det är möjligt. Att så här, dina beteenden är det som skapar dig över tid och ditt liv också. Och samhället är det som skapas av alla våra kollektivt liksom, sammanlagda beteenden. Men en fantastisk bra plats att börja på. Och det här kan man liksom börja leka med själv. Börja testa i vilken konversation som är. Speciellt om man är liksom i en, du vet, konflikt eller lite mer utmanande situation. Är först ut. Så här, se till att se dina känslor som meningsfulla signaler. Det här är hela liksom evolutionen och alla generationer som någonsin har funnits som skickar dig signaler just nu. Liksom, det är så ditt system funkar. Den tolkar in allting och så skickar den dig meningsfulla signaler. Så vad betyder det att jag nu blir liksom lite irriterad eller glad eller liksom känner attraktion eller vad det må vara? Så här, lyssna in på de signalerna. Inte som impulser, men bara som meningsfulla signaler. Så först så här, känn av hela ditt system. Och sen, försök att ta ett helikopterperspektiv på situationen. Och fastna inte bara i dina egna värderingar, dina egna behov, ditt eget perspektiv. Utan se de andra som är med. Vart kommer de ifrån? Vad är det de behöver i den här situationen? Och sen det tredje, och det här är det svåraste. Att faktiskt agera på ett sätt som gör dig stolt. Agera på ett sätt som när du efteråt tänker på det. Att du kan liksom känna att du sträcker på dig lite grann. Och säger så här, I did that. Där du känner att du är stolt över hur du agerade som människa. Inte för att du kom någonstans, inte för att du fick något av det, inte för att du instrumentellt liksom sålde någonting till någon eller liksom fick mer makt eller inflytande över någon. Utan tvärtom, att du agerade efter så som du tycker att människor ska agera och så som du hade varit stolt över att du agerade efteråt. Mm. Gör vi så som föräldrar, gör vi så som medarbetare, gör vi så som företagsledare, politiker, gör vi så oavsett vart vi är i samhällets system, oavsett om du liksom är, du har precis startat ditt första jobb på Unibet liksom, och det var det jobbet som du fick, eller du är liksom, du jobbar på en bilhandlare och säljer BMW liksom. Oavsett vart du är i hela systemet så har du en möjlighet där att ta ett beslut idag som kommer påverka förutsättningarna för imorgon, och sen sakta men säkert kommer det här liksom adderas.
Om vi lyssnar vidare på Erik Fernholm, för han säger så otroligt mycket bra saker. Nästa klipp får vi höra bland annat på vilken inställning han har fått med sig från sin pappa att bli världens bästa diskuskastare. Sen får vi höra på ett gäng andra grejer. Han säger så otroligt, otroligt mycket bra. Hoppas ni gillar det med.
Så som vi tror att vi funkar kommer i allt större grad bli den verklighet vi får tillbaka. Och följer man, om man djupdyker in i personlig utveckling till slut, förhoppningsvis hamnar in i liksom den gedigna forskningen om det liksom, och inte bara, du vet, gamla idrottsstjärnor som har nu blivit personlig utvecklare. Men om man ger sig in i forskningsspåret om det, så ser man att så här, okay, det verkar finnas någonting som verkligen är olika sätt, olika mogna sätt att se på livet. Och första stadiet var lite grann där vi började i samtalet, där man ärver mycket perspektiven om, från sin omgivning. Man vill bli det andra tycker är bra. Man vill bli liksom dels accepterad i början, men sen så vill man bli duktig inom de ramverken liksom. Och då kan ju det vara makt och pengar eller liksom den definitionen av framgång då som samhället har lagt ut. Och det är ett sätt att se på världen. Och då är det mycket, då är man ju jätteintresserad av liksom bigger, faster, stronger. Hastighet, liksom, hur jag blir framgångsrik är ju svinviktigt. Men framgång ur perspektivet vad andra har definierat som framgång. Jag har inte liksom tagit den och gjort den till min egen ännu. Vilket är nästa steg. Att jag faktiskt börjar bottna i så här, vad är det som egentligen är viktigt för mig? Så det här, jag fick den här, så det här första steget, det går över in i att man börjar bottna i sina egna värderingar, vem man är som person, vad som är äkta för en. Inte vad som gör en bättre, utan vad som gör en mer av en själv. Det är ju två väldigt olika perspektiv. Så i slutet på dagen liksom, så är det så här, ja men jag är bättre än, jag är till och med bättre än mig själv. Det är ett sätt att se det. Eller så är det så här, ja men jag har lärt känna mig själv bättre och jag har levt det jag tycker är viktigt. Mm. Det är två väldigt olika linser att se på livet med. Men det här var faktiskt egentligen det som kanske började min resa in i det här området. Det var att min pappa var en diskuskastare, elitidrottare. När han var 12 år gammal så skrev han liksom i en så här, du vet, med skrivböckerna man hade, de röda, länge sedan.
Typ som iPad fast papper.
Typ som iPad fast papper, exakt.
Och att man hade en penna.
Exakt, ja.
Typ som en touchpenna fast med bleach
liksom.
Tror du eller ej?
Exakt, precis.
Men det fanns sådana en gång i tiden.
Precis, kids believe us. Det var så här det såg ut. Och han hade fått något skoluppgift som var så här, min dröm, vad är min dröm? Och så skulle de skriva ut det. Och då hade han skrivit, jag ska bli världens bästa diskuskastare. Och man kan ju undra lite grann, så här, vad är det som får en 12-åring att vilja bli världens bästa diskus? Vad tror han kommer hända när man blir världens bästa någonting?
Rich and famous.
Rich and famous. Och vad händer när du blir rich and famous? Vad är det för värden och känslor du får av det?
Ja, framgång, respekt.
Precis. Och hur... Och det är det här som är, om du frågar varför tillräckligt länge i den här frågan, det du egentligen kommer fram till är, jag vill bli älskad. Jag vill må bra, jag vill bli älskad. Jag vill höra till, jag vill kunna vara mig själv, jag vill bli älskad. Men receptet jag har för att nå dit är att tro att om jag blir världens bästa, om ingen annan är bättre än mig, då blir jag älskad. Exakt. I hela världen. Så det är liksom, det låter ju som ett så här fall-safe sätt för att bli sjukt lycklig. Det är att ingen är fan bättre än mig. Liksom. Och givetvis, som alla fattar, forskningen visar precis tvärtom. Människor som fokuserar mycket på att bli bäst i världen har sådana typer av värderingar, missar de relationerna som de har, missar närhet, kontakt, liksom, närvaro med andra människor. Den enda platsen där man faktiskt kan få kärlek, den enda platsen där man kan få känna sig sedd och hörd. Så de missar de här två värderingarna, liksom yttre värderingar och inre värderingar. De verkar vara motsatser till varandra. Och min pappa dedikerar hela sitt liv till att bli världens bästa diskusare. Han givetvis som de flesta idrottarna då käkade sjukt mycket anabola steroider.
Hur mycket vägde han?
Ingen aning. Alltså, jag gissar på 115-120 kilo kanske. Han var inte super lång. Liksom.
Men han var riktigt köttig.
Han var enorm. Ja, liksom, han var ren. Han var gjorda muskler typ. Och du vet, han var ju min hjälte. Han var ju så här... coolaste farsan i världen. Inga andra kids vågar fråga vems pappa är starkast in eller min. Men på hemmaplan, när det var stängda dörrar, då var det så här, pillermissbruk, våld i hemmet, jättemycket konflikter, väldigt mycket osäkerhet kring mig och mina bröder. Vi var väldigt fattiga. Jag och mina två bröder, en hund och min mamma då, de skilde sig till slut. Vi bodde i en tvåa under större delen av min uppväxt. Och han gick bort när jag var 37 år gammal. Nej, förlåt. Han var 37 år gammal. Jag var 12. Och
hur gammal är du nu?
Nu är jag 34.
Ja.
Precis, så jag börjar närma mig. Liksom. Jag precis blivit farsa nu. Så det här har verkligen så här väckts en hel del. Jag hittade faktiskt dig, så jäkla sjukt. Jag hittade en bok, en liten så här röd skrivbok, men som var från mig när jag var i liksom tidiga skolåren. Och då stod det så här, min dröm. Alltså, vet, pedagogerna har inte uppdaterat agendan på en hel generation. Liksom. Det är samma grej. Och vad har jag skrivit? Jag vill bli världens bästa diskkastare.
Har du skrivit det också?
Mm, det var så jävla sjukt. Jag såg det bara nu för några veckor sedan.
Man borde...
Det här var 2 år innan han dog. Så det var liksom fortfarande...
Han var fortfarande din idol.
Han var fortfarande min idol, ja, exakt. Men sen dog han liksom. Och vi hade väldigt tuffa år innan dess, för det var rehab och det var allt det där. Och jag tror att sen dess, sen den upplevelsen, så är det så här, det där är inte den framgången jag vill ha. Det där är inte... Om de där målen kan förstöra en människa, då har jag liksom, sen dess har jag reflekterat givetvis svin mycket på så här, vad är värt att sikta på om alla de där målen som han siktade på och som de flesta i samhället siktar på, om de egentligen kan leda till så mycket smärta, så mycket ensamhet, så mycket av motsatsen egentligen, så är det så här, vad är då ett gott liv? Vad betyder det liksom att känna sig älskad och hörd? Vad betyder det att vara en god vän? Och vad är en måttstock som jag känner är rimlig för mig? Om det inte är att ärva måttstocken från omgivningen, vad är måttstocken? Och jag menar, för, så typ i mitt liv så har det varit så här. Först tänkte jag så här, men det måste ju vara lycklig liksom. Det är liksom, jag vill hellre vara lycklig än nödvändigtvis framgångsrik i hans mått mätt. Så jag blev kitesurfare och var så här värsta surfbammen och kastade mig ut i stora äventyrsegel över Atlanten ett par gånger. Och efter en Atlantsegling så har vi precis så här rundat Martinique och kommit tillbaka till land, eller nästan till land. Och då kommer jag ihåg att jag sitter där och bara säger, okej, jag är 18 bast. Jag vet om att jag har hela livet framför mig. Vad ska jag göra med mitt liv? Och då känner jag att jag står inför så här två väldigt tydliga vägar. Som en, liksom en väggren. Den ena är, håll dig föran och gör det folk förväntar sig av dig. Du vet att du kan navigera här och bli liksom förmögen, ha ett bra liv, ha liksom allting du vill ha, allting du drömmer om. Den andra vägen var så här, du vet om att det finns något mer meningsfullt, en mer meningsfull uppgift för dig på den här planeten att göra. Du kan bidra med någonting annat. Men den är inte lika utstakad som liksom full normen och bli rik och framgångsrik. Utan den är någonting helt annat. Jag kommer ihåg att jag står där och liksom våndas mellan liksom de här två valen. Så här, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag försöka göra någonting och bidra? För jag, vet, jag har ju alltid känt att någonting är off i samhället. På grund av det jag sett med min farsa. Och till slut så blev det ju den vägen. Försök i varje fall.
Nästa person vi ska lyssna på är Thomas Karlsson som är ensam ägare av Ullared Geckos. Och han har en sån otrolig historia där han började med att sälja bröd utanför Ullared. Och sen så satt han och sålde bröd och sen så bara arbetade han sig upp och nu omsätter, ja, det är över 5 miljarder, 5-6 miljarder. Och han är ensam ägare av det nu ett gäng år senare. En helt otrolig historia. Och här pratar vi om hur man övervinner sina rädslor och vad är det man ska tänka på. Så här, väldigt bra råd och tips från honom. Thomas Karlsson, ensam ägare av Ullared Geckos.
Ja, lärdomarna är att, man får inte vara rädd och göra misstag och testa. I början så var man rädd att man skulle, ja, man var lite försiktig och ville safea och ja, inte göra misstag som gick dåligt liksom. Men det har man lärt sig efterhand att man måste våga testa nya saker och lära sig utav det. Går det bra så är det jättebra, går det dåligt så har man i alla fall testat och vet av den erfarenheten och att det var inget som funkade bra att jobba på det och det sättet då, utan så att nej, det är nog att man när man blir äldre så har man lärt sig att, eller i alla fall för min del har jag ändrat mig på det sättet att man vill testa och prova på nya grejer och se om det är något som passar, både privat eller som företagare.
Och det är ju så här det är, att de sakerna som är skrämmande, det som är läskigt, det är de sakerna som också utvecklar en själv. Det är då när man gör saker man blir rädd, det är då man utvecklas, går framåt, kan klara nya saker. Och sen när det kommer någonting läskigt, då kommer man klara av det så mycket mer. Så att det är verkligen, jag kan säga att det är en av de sakerna som jag har gjort mest. Det är att när det kommer någonting som är läskigt, vad det än är för någonting, så bestämmer mig själv för att göra det. Är det så att jag i första hand, jag är rädd som alla andra, rygga tillbaka, då känner jag, nej, det här är någonting som man måste verkligen göra. Och det kan bara många gånger vara för min egen utveckling. För att sen när det kommer någonting annat så klarar jag av det mycket, mycket lättare. Nu ska vi lyssna in Christer Björkman. Nu vet han som är chef för hela Melodifestivalen. Och han pratar här om att trägen vinner alltid. Alltså den som jobbar hårdast, den kommer också med stor sannolikhet lyckas. Den kommer lyckas bättre. De som gör de här 10% extra, de kommer också att kanske få 200% mer i avkastning. Om man kollar på bara, man kan inte kolla på två säljare. Någon som, det brukar ofta vara en sån catch-up-effekt, en hävstångseffekt. Det är ju inte så att, man kan ju inte jobba 5 gånger hårdare än någon. Om någon jobbar 8 timmar, det går inte att jobba 20 timmar på tyngd.
Det går inte att jobba 30 timmar på tyngd. Så att man kan jobba kanske 2 timmar mer på tyngd. Men de där 2 timmarna extra, man gör det där lilla extra. På fredagen åker folk ut och festar. Då sitter man kvar 2-3 timmar, gör någonting. Sen är det viktigt att det är kul också under vägen. Då kan det ge en effekt att det blir en sån extrem hävstångseffekt om man lyckas så mycket bättre. Så att göra det, vad man än gör för någonting, att göra det lilla extra på vad som helst. Var lite trevligare, jobba lite hårdare, tänka lite mer på hur man kan göra kunden nöjd eller vad som helst. Det är det som är en skillnaden som gör skillnaden, som Kjell Enhager brukar säga. Nu lyssnar vi in Christer Björkman.
Tålamod och behärskning. Vi fick jag från en tjej som har varit lite av en mentor för mig. Hon sa alltid det. Jag ville att allt skulle hända direkt. Alltså, och hände det inte så blev jag väldigt besviken. Eller, och då var jag väldigt ung. Och då sa hon det, att de där 2 orden ska du lära dig och ta med dig. Tålamod och behärskning. När det är dags så händer det. Du måste vara färdig för att saker och ting ska kunna hända på riktigt. Och det har jag faktiskt alltid tagit med mig. Och speciellt om det liksom inte har lyckats med vad det än kan ha varit. Att försöka komma med i Melodifestivalen eller att släppa en skiva. Eller att allt möjligt. Så bara liksom sätt dig ner och så bara, okej, vad kunde jag gjort bättre? Vad är det jag inte når upp till? Varför når jag inte upp till det jag förväntade mig och trodde? Och så får man ge det mer tid och så får man göra det mer noggrant och så får man lära, bli färdig. Allt har sin tid. Sen hade jag väl kanske inte trott att jag skulle behöva vänta till jag var 35 för att komma med i Melodifestivalen, men nu blev det så och då blev det bra och då funkar det. Så att det hon har ju väldigt rätt i det, att ge allt den tid det ska ha.
Trägen vinner, den som håller ut.
Ja, och också om man pratar om när det gäller liksom drömmar och saker du verkligen vill göra, att aldrig sluta tro på att det är möjligt, så kan det hända. Alltså jag har ju drömt om Melodifestivalen på ett eller annat sätt sedan jag var barn. Men oddsen att man ska lyckas med det där från lilla Borås, när allting annat som rör den där tävlingen är på helt andra ställen, det är ju väldigt långsökt att tro att det ska kunna gå, det ska kunna hända. Men det gjorde det på alla sätt och vis. Och det är ju för att, tror jag, att jag har skapat förutsättningar genom att tro så stenhårt på att det ska kunna gå.
En fråga som jag nästan alltid kör i Framgångspodden, det är ju så här, att om du får rekommendera alla som lyssnar att göra någonting 10 minuter varje dag, vad skulle det då vara? Det kommer en massa olika typer av svar här. Någon kan säga träning. Någon kan säga meditation. Jag skulle nog säga, om det är 10 minuter varje dag man får göra någonting. Nej, men det skulle nog vara typ 2 saker. Det ena skulle vara träning. Kör ett hårt jäkla tabata-pass. Kör armhävningar 20 sekunder. Vila 10 sekunder. Kör såna här, vad heter det? Benböj. Benböj heter det. Squats i 20 sekunder, vila 10 och kör det 10 minuter. Då blir du riktigt svettig och du kommer att sätta igång kroppen. Så det är nog mitt första. Mitt andra, om det är så att man skulle kunna lägga 40 minuter om dagen på sig själv, då skulle jag säga att man kör andningsövning. Wim Hofs andningsövning som jag kör också live på min Instagram klockan 8 varje kväll. Så det kan du bara gå in på min Instagram, så kör vi live en kväll. Så testa den. Jag tycker den är helt fantastisk. Man får bort all stress, man mår mycket bättre. Det är bra för att träna upp lungorna. Det är bra i de här coronatiderna också. Och ja, helt, helt underbart. Nu får vi höra vad Christer Björkman tycker man ska göra 10 minuter varje dag.
Man borde absolut ta 10 minuter och bara alltså sitta ner och inte tänka överhuvudtaget. Alltså tömma huvudet, tänka på sig själv, mindfulness av något slag. Vad man än mår väl av och som kopplar bort den från allting som är stress och så vidare. Det är det ena. Det är för ens egen personliga grej. Jag skulle någonstans tycka att det vore jävligt bra om man gjorde något vettigt åt någon annan i 10 minuter om dagen. Någonting som hjälpte någon annan på något sätt. Vad och hur vet jag inte riktigt, men alltså man tänker ofta tanken så där, man får väldigt mycket sån här brev om hjälpinsatser, och du för att döva ditt samvete så är man med i en massa såna där olika och skickar liksom månadsvis till olika såna där saker, men det finns så oerhört mycket man egentligen borde göra här hemma först. Alltså det finns ju massor med människor som far illa runt omkring oss. Och att det borde nästan vara en samhällsplikt att faktiskt hjälpa andra på något sätt. Men man borde faktiskt göra det själv.
Vad skulle man kunna göra? Dra några exempel som du själv har tänkt
på. Men att anmäla sig till någon, alltså hjälporganisation av något slag. Att faktiskt ge av sin tid till något som faktiskt betyder något för någon annan. Allt är så oerhört fokuserat på dig själv, ditt välbefinnande, din framgång. Hur många gånger säger man inte, nej men jag hinner inte det. Nej, jag får ta det sen. Ja, absolut, jag ska, men jag hinner inte nu. Och det är sådär, ja fast det är ju en fråga om prioritering. Alltså det är klart att man hinner. Och plötsligt så är det liksom för sent och så har du aldrig gjort något för någon annan än dig själv. Och det blir ju lite tomt på något sätt om alla människors liv hela tiden bara går ut på att uppfylla sig själva och förverkliga sig själva till varje pris.
Nästa person som vi får lyssna in är Nyamko Sabuni som är Liberalernas partiledare. Och hon har en mentalitet där hon vågar ta för sig. Hon vågar säga vad hon vill ha för någonting. Och hon har det här, som hon själv pratar om, det här amerikanska tänket. Att, som är faktiskt tvärt emot det svenska. Att man ska säga vad man är bra på. Man ska säga det där jobbet vill jag ha, det där vill jag göra. Och de personerna som gör det, de lyckas också verkligen också får de här jobben. Så att det är ju ett fantastiskt bra tips och ett bra tänk att även fast det känns lite osvenskt, även fast det känns lite läskigt, även fast man tänker på vad ska alla andra tycka och tänka om att jag går och säger det här, jag gör det här, så är det verkligen, om du vill ha något, säg att du vill ha det. Vill du ha en ny tjänst? Vill du klättra? Vad du än vill göra? Vill du ha löneförhöjning? Gå in och säg det. Så att nu lyssnar vi in Nyamko Sabuni som har haft en helt fantastisk karriär.
Jag tror ju verkligen på den här amerikanska mentaliteten. Det är liksom, nej men jag ska bli president, jag ska till månen. I USA så är min känsla att man lär barn redan som små att drömma större. Och sen får man ju se hur långt man når. Och det är likadant med mig. Jag vill verkligen föra ut budskapet till mina barn och andra barn där ute, andra människor, att man måste alltid sikta väldigt högt. Egentligen, jag är en sån här närvarande person. Där jag är, det uppdrag jag har, vill jag göra på bästa sätt. Jag planerar ingen karriär. Jag vet fortfarande inte vad jag vill göra. Från jobb till jobb har jag ingen aning vad jag ska göra. Alla mina jobb har ju varit liksom slumpmässiga. Egentligen är det här väl första gången jag har konkurrerat mot andra och så vunnit, där jag liksom själv gett mig in i att men nu tänker jag ta det här. Och så gick det bra. Och jag var tveksam till det, för jag är mera så här, men folk kommer upptäcka mig och så kommer de ställa frågan, är du intresserad? Och så kommer jag säga absolut, för jag är alltid nyfiken och intresserad. Men den här gången bestämde jag mig för att utmana mig själv. Jag går in i det här och ska utmana de andra som vill samma sak. Och jag ska säga att jag är bäst lämpad för det här jobbet. Och jag hoppas att det går hela vägen. Och det gjorde det. Man måste vara närvarande. Man måste göra ett bra jobb. Och omgivningen kommer att uppleva att man gör ett bra jobb. Men att hela tiden vara två steg framåt från där man är gör ju bara att det blir intressant vilken position jag ska komma till snarare än vilket jobb jag gör här och nu. Och jag skulle vilja säga det till alla unga människor med karriärambitioner. Var närvarande, gör ett bra jobb där du är. Sen kommer det komma chanser och tid när du kommer få avancera. Men först måste ju folk se vad du går för, vad du kan. Så att jag har alltid uttryckt inga drömmar egentligen, utan mer bara så här vision, så här, vad vill du bli? Ja, jag kan bli chef för Volvo. Jag kan bli statsminister. Ja, jag sova. Inte för att jag nödvändigtvis jobbar för att bli det, utan mer att ja, det är möjligt. Kan den så kan jag. Och kan jag så kan du. Så att jag har lite svårt för den här jantementalitet att nej, men inte kan väl jag. Ja, men det är klart du kan. Säg det att du kan, men det är inte säkert att du vill. Eller ens att du klarar det. Alltså på vägen dit, men så. Så att det hoppas jag att man ska kunna utgå ifrån att barnen ska känna det här. Liksom. För just nu, jag ser ju i det faktum att jag säger nej, men det är klart att jag ska bli Sveriges nästa statsminister. Och folk på riktigt bara, ah. Vilken värld lever du i? Ja, liksom, vilken värld lever jag? Det är ju den partiledare som inte tänker så, vet jag inte hur lämplig den är. För att det är självklart att de flesta av oss kommer aldrig bli statsminister. De flesta partiledare kommer aldrig bli det. Men att man inte har det som ett mål i sitt partiledarskap är ju bara för mig jättemärkligt.
Nästa person är Magdalena Forsberg som har varit en av världens bästa inom skidskyttet. Och är det någon person som är duktig på mål, varför man gör det man gör, så är det verkligen hon. Hon har ett starkt pannben och hon har lyckats med det omöjliga. Nu lyssnar vi in Magdalena Forsberg.
Men först måste man hitta och förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? Nästan liksom, jag var förbannad ibland. Men så han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Jag förklarade så att jag förstod. Ja, men helt plötsligt så blir jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför. Varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta, i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som, vad man gör och hur man ska liksom gå tillväga, men att det inte alla som vet varför de gör det. Och då får man ju inte ut det där liksom fulla engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätteviktigt att jobba och alltid ha mål att jobba mot. Sen är vi kanske inte alla så, men jag måste alltid ha något mål som motiverar mig. Jag blir motiverad av det.
Hur tycker du man ska tänka med mål då?
Alltså, ja, för mig är det viktigt att ha mål som jag känner liksom innerst inne att det finns en möjlighet att nå det där målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt, alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner, för en vision ska man ju inte nå upp till.
Med tanke på det där så sa ju du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål, och då sa du att du ville bli världsmästare.
Ja, det sa jag. Och det var första gången vi träffas. Så frågade han det och så sa jag det att ja, men jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat säga, ja, vi får se. Eller skratta kanske till och med. Jag var ju inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken tränare. Han sa att bara liksom att okej, bra. Gör som jag, alltså träna enligt mitt upplägg här nu så tar jag ansvar för dina resultat. Bara wow, få höra det.
Och rätt skönt också.
Det var jätteskönt.
Att för jag man hade... inte är bara ensam.
Verkligen. Jag hade ju hållit på där och funderat hur ska jag träna, vad ska jag göra? Jag hade noll självförtroende i träningsupplägg och så får höra det. Det var ju helt fantastiskt. Men för mig är det viktigt att ha realistiska mål. Jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna gå. Och jag ser mycket i målbilder. Jag ser allting i bilder egentligen. Mm-hmm. Så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prispallen och köra med visualisering och allt det där.
Alltså det här vi ska lyssna på nu, det är så otroligt bra. Det är ultramaratonlöparen Rune Larsson som också har varit en av de bästa i världen. Här han har en sån fantastisk grej som han menar då alltså att om det här händer, då ska jag. Han förbereder för helt otroliga saker som händer under. Om han står och springer, alltså de springer så långt, typ 25 mil, ja, då kommer det hända ganska mycket. Tänk om han redan efter 2 mil blir dålig i magen. Ja, då har han lagt upp en plan för alla de här worst case scenarion. Så att när de här sakerna händer honom, var det när i livet, är han förberedd och kan hantera det. Är ett extremt bra verktyg att ta med sig i livet. Om det här händer, då ska jag, Rune Larsson.
När det händer, då ska jag. Eller om det händer, då
om
ska jag.
Om det händer, då ska jag. Ja. Så då har du en massa olika sådana scenarier. Du kan förklara hur den här metoden fungerar.
Metod för löpning, ett ultradistanslopp. Då kan man ta att... låt mig ta då Spartathlon som ett exempel, som är ett lopp där det skiftar väldigt mycket miljöer och klimatzoner och allt möjligt. Och det kan hända vad som helst. Och framförallt så omsätter man ju ungefär, förutom sin grundomsättning, 16 000 kilokalorier bara till muskelarbetet. Och man måste ju få i sig en del av detta naturligtvis för att inte gå tom. Då, ja, jag har liksom det att när det händer, eller om det händer, att det blir varmt, mycket, mycket sannolikt att det blir det i Spartathlon. Jag kan inte göra något åt det, jag kan inte göra något åt värmen, men jag ska veta det att tack vare att det går långsammare när jag springer i värmen, så sparar det på benen, för långsammare, lite långsammare löpning sparar benen. Det är farten där rätt mycket som knäcker. Då när kvällen kommer med sin svarka, då har jag fräschare ben. Då tar jag det då. När det händer att jag blir dålig i magen, eller om det händer, då, okej, okay, jag kan inte göra något åt det nu. Jag kräks upp vad som behöver upp eller ut med det som ska ut. Och jag vet att jag klarar mig ganska länge utan att ta in näring själv. Jag springer ett tag. Jag provar igen efter någon timme att få i mig vatten, få i mig mat, kanske något salt. Och sen så kommer allt att bli bra. Kanske. Sådana grejer. Om jag springer fel, det har man faktiskt gjort i Sparta alltså några gånger. Det går ju på småvägar mycket ut på Peloponnesos på natten i mörkret. Det var inte meningen att springa fel. Jag letar mig tillbaka, jag går ut, jag lämnar felspringningen bakom mig och bara fortsätter. Det är många sådana små grejer, också det oförutsedda.
Man brukar säga att den som klagar dör i krig. Och att det är någonting som jag har hört av väldigt många från Framgångspodden, då, alla de här gästerna, att man ska inte klaga på andra, man ska inte skylla ifrån sig. Det är en sån här grundgrej som är svårt att hantera, för det är väldigt lätt att säga, nej men jag kom sent på grund av det här och här. Man ska ta så ansvar över sin egen handling och verkligen stå för det. Så att det är en jättebra grej om man verkligen vill bli en bättre människa. Klaga aldrig på någon annan, skyll aldrig på någonting. Det är en grundgrej. Och här pratar han om den här offermentaliteten, Rune Larsson, maratonlöparen eller ultralöparen. Och sen pratar han också om en fighterattityd. Man kan ha en fighterinstinkt. Så att nu lyssnar vi in Rune Larsson.
Ett offer klarar inte av att möta motstånd. Utan att offret vill att någon annan ska kämpa ner motståndet åt honom eller henne. Ett offer tar inte ansvar för att det har gått som det har gått. Om det har gått fel. För att det har gått som det har gått beror på någon annan. Förutom om man är narcissist. Narcissister, de skyller ju på någon annan, frun till exempel. Hur många kvinnor som är gifta med narcissister har fått skulden för att hans karriär inte blev som den borde ha blivit, eller att det ena med det tredje. Där har du. Men en som inte är narcissist och bara ett offer, den skyller ifrån sig på, nej, det, att bilen körde i diket berodde inte på att jag körde vårdslöst och inte anpassade hastigheten. Det berodde på att det var halkigt.
Okej. Okay. Och en fighterattityd då?
Det är, när det händer, då ska jag. Eller om det händer, då ska jag. Där har du fighterattityden. Och den är väldigt mycket grunden för uthållighet. Grunden för konsten att orka. Och det är alltså inte bara idrotts det gäller, utan det gäller allt möjligt. Min yngste son, mina söner har applicerat fighterattityd på sina liv med en väldigt rolig framgång. Så min äldste son Isak, från han var 1,5 år, ville han hålla på med trafikflyg. Han var besatt av trafikflyg. Han går i gymnasiet, tänker han, okej, okay, mina ögon, han är lite synfel. Jag kanske inte kan bli pilot, det är väldigt dyrt att bli pilot. Men jag kan jobba i kabin till exempel. Han säger, vilket flygbolag expanderar när andra drar ner? Norwegian. Då flyttar jag till Norge. Och vad gör de i kabin? De serverar livsmedel, kaffe, ger service. Du åkte han till Oslo, utbildade sig till barista. Drev en sån här liten snackbar på ett sån här stort kontorskomplex för åtfatser. Meriterade sig med det. Stack till Karlstad, tog en kandidatexamen i turism. Och i pratande stund är han, jag tror han är i Kap Verde eller Thailand och flyger numera åt TUI. Mm-hmm. I kabin. När fightern får chansen att meritera sig och visa sig som en bra arbetare, då jobbar fightern. Framgangs Body with Alexander Polaros.
Hoppas du gillar det här avsnittet, best of och mycket bra verktyg. Och det är ju så här, vi har ju också ett nyhetsbrev som du kan gå in på framgångspodden.se, så vi skriver ner de bästa tipsen varje vecka. Och sen på min Instagram, så varje dag postar jag någonting av de här bästa verktygen från podden. Vi lägger ofta, vi kan lägga alltså 2-3 timmar per post. Så att gå in på min Instagram, får jättegärna följa, skriv dina tankar. 20.00 kör vi andningsövningar varje dag. Och sen även så kommer en bra post med grymma verktyg från podden helt enkelt. Kommer i flödet. Hoppas du gillar det. Nu önskar jag dig en fantastisk dag och vecka. Ha det bra. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.